startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Tack för den sången. Det bästa ligger framför oss. Det bästa ligger framför denna församlingen. Det bästa ligger framför. Det är ett löfte. Det är någonting Gud säger. Det är inget som vi säger, utan det är någonting Guds ord säger till dig och mig, att det bästa ligger framför oss. Det bästa har han vidare. Han har någonting mer för ditt och mitt liv. Ibland kan man säga, är det bara detta det skulle bli? Men Gud, han är alltid framåtsyftande. Gud ser framåt, han ser vidare med ditt och mitt liv. Han ser inte på det som har varit, det som har hänt. Han tar oss genom sin helige ande vidare. Är det inte fantastiskt? Det som du ibland fastnar i våra tankar, det som vi ibland brottas med, vill han ta oss vidare från. Han är framåtsyftande. Han pekar inte på det som har varit, utan säger, pekar på Jesus. Han pekar vidare och han leder dig och mig vidare. Det bästa ligger framför oss. Amen. Församlingen, det är du och jag. Vi är inne på det temat. Församlingen är vi som sitter här. Ekklesia, den utvalda skaran. Församlingen är inte en byggnad, utan det är människor. Människor som är samlade tillsammans genom sin tro på Jesus Kristus. Är du tacksam att få vara med i den här församlingen? Ja, så är du tacksam att få vara med i den här församlingen? Kom igen! Ja, men jag är tacksam för att vara med i församlingen, pingstförsamlingen här i Värnamo, Arken. Och ju mer jag läst den tid här nu, historien, hur den här staten, här församlingen, och man får sitta med äldre människor som har varit med länge här, som berättar fantastiska berättelser om hur Gud var med verkade. Han är stark och mäktig. Han var med och lyfte människor från depression och mörker till hopp och ljus. Hur Gud med stark och mäktig hand var med och frälste människor. Då blir man tacksam. Man blir tacksam att få vara med och se det Gud får göra just nu. Men vet du, jag ser med förväntan och känner en ivrig inombords spänning vad Gud vill göra med det som ligger framför. Hör du med det? Gud kan få öppna nya saker, nya dörrar, får ju vara med och göra någonting nytt. Idag är det skördefest. Du kan köpa med dig en squashem eller vad du sugen på här efter. Jag är ingen bra odlare. Jag försökte med paprika, blev inte särskilt bra. Min morfar däremot, han är en expert på att odla. Han älskar odla. Han har stora land med potatis och rödbetor, lök och purjolök och vidare och vidare. Stora, han klaras hela året. Så han är förberedd på sämre tider. Om jag väljer att jämföra församlingen med ett jordbruk och en industri, då skulle jag välja jordbruket. Det förklarar mera av hur en församling och dess processer. Många av oss söker ofta det perfekta. Det absoluta, det syndfria. Och ibland på repan, du som kanske är lite bilperfektionist, så är det jobbigt om det blir en repa. För det blir något djupt inom dig. Det tar på dig. Eller den första rynkan som kommer kan bli ett djupt liksom tung sak i sinnet. Ett missförstånd mellan varandra i församlingen kan utvecklas till något annat än vad du tänkt från början. Och oviljan att acceptera varandras repor. Guds församling, det är en fantastisk skapelse. Det är liv från Gud. Jag tror på det större sammanhanget. Vi behöver det. Vi behöver vara del i Guds församling. Det blir något större för dig och mig. Mitt liv blir så smått och litet när jag lever det själv. Men tillsammans med några andra kan det få bli rikt och det kan få bli högt tillsammans. Och jag tror man kan tänka sig kyrkan som en trädgård. En plats för rekreation och en plats där någonting kan få växa. Och vet du, en trädgård, där betyder repor inte så mycket. Jag tror på en församling som är fylld med tydlighet men också stor generositet. En kyrka där vi inte är varandras domare utan varandras syskon. En kyrka som bekämpar hyckleri genom att vara ärliga och sårbara. Det är en sann kyrka. En kyrka där finns det olika säsonger. Det finns både av sådd och skörd. Och i Guds trädgård kan någonting få växa och spira. Min rubrik då är: ge inte upp. Ge inte upp. Galaterbrevet kapitel 6 och vers 9 säger så här: låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Om vi inte ger upp. I en trädgård så är det mycket processer som sker. Det handlar om sådd, det handlar om väntan, det handlar om vatten, det handlar om näring, det handlar om sol. Det handlar om att ogräs bekämpar, kanske en del har jagat maskros i sommar, vad vet jag. Det handlar om att vänta in en så småningom skörd i det man har sått. Det behövs ett utsäde och någonting behöver sättas ner i marken. Det måste dö för att sedan någonting ska få växa upp och bära god frukt eller goda grödor. Det finns en tid mellan sådd och skörd. Det är alla med på, va? Men vi har ibland svårt för det där med att vänta in Gud och vänta på Gud i våra liv. Det finns en tid mellan ett bönämne och ett bönesvar, eller hur? Det finns en tid däremellan. Och den tiden, där kan våran tro, den kan fördjupas. Den kan få starkare rötter, den kan bli djupare. Någonting som blir fastare och att Gud får bära. Eller den tiden så kan det bli en tid där någonting förflakas, blir ytliga och kanske till och med förstörs. I den där tiden. Vet du, bön, det handlar om en relation till Gud. Men ibland så verkar det som vi tänker att bönen och Gud, det är jultomten. Ibland så kan det nästan bli så till och med att man tänker att det var inte jultomtens korsfäste, utan det var Jesus Kristus. För vi är så präglade om att jag vill få mitt bönesvar, mitt. Det är egots och vårat begär. Gud är ingen godisautomat där jag bara ploppar ut det jag vill ha. Vad mina begär säger. Nej. Vår syn på Gud får inte vara tomten. Jag tror inte på skäggteologi. Utan Guds perspektiv och hans vilja. Det är det jag behöver fånga. Vad är det Gud har tänkt och han vill? Hans vilja om frälsning till alla människor. Och det handlar om att förbli i Kristus. Och det handlar om att leva ett liv med kontinuerlig andeuppfyllelse. Det handlar inte om att det hände en gång på 70-talet. Det handlar om att det hände någon gång där och då. Utan gång på gång behöver uppfyllas igen. Av den heliga ande som Jesus Kristus vill döpa dig och mig i. Så låt oss inte tröttna på att göra gott. När tiden inne får vi skörda om vi inte ger upp. Jag vill uppmuntra dig att inte ge upp. Ge inte upp dina bönämnen. Ge inte upp det du ber för. Vi har ett löfte om bönesvar. I Västerås så hände en fantastisk sak. En fantastisk grej som vi får med uppleva mitt där. En av de som har funnits med länge i församlingen förlorade, kan man säga, sin son i 20-årsåldern. Han kommer in i ett helt osunt sammanhang, andligt sammanhang, där han bröt med hela familjen. I 16 år hade han aldrig fått höra ens telefonsamtal från sin son som han älskade så mycket. Men han bad. Och han bad. Och han bad för sin son. Och efter 16 år så kom den här sonen tillbaka från, bröt sig loss det här sammanhanget han hade fastnat i. Kom loss. Och jag kommer ihåg den glädjen när pappan kom. 70 år med sin son. In i församlingen. Alltså det går inte att beskriva den glädjen och den kärleken. Vi alla kände ett bönesvar. 16 år av bön och längtan. Församlingen, allt kanske inte alltid är som det borde eller kunde vara. Men hörni, vi ger inte upp. Vi är istället målmedvetna. Vi vet att uttalet ger möjlighet till mogen skörd framöver. Vi ger inte upp varandra. Vi ger inte upp församlingen. Gud har hopp för dig och mig. Tänk att Gud har till och med hopp för pastorn. Det finns hopp för våra liv. Det berättas att den kända svenska missionsmannen Fredrik Fransson. Kanske någon vet vem han är. Fredrik Fransson var han som startade och var med och drev stora missionssatsningar och reste upp Alliansmissionen som var till stora säte i Småland. Någon frågade honom: hur länge, Fredrik, ska vi samla in pengar till mission? Hur länge? För det var hans ständiga hjärteslag att nå längre. Han gick till Kina, många länder, och organiserade stora samlingar. Då svarade han så här: bara till Jesus kommer tillbaka. Så länge ska vi tjäna Jesus Kristus. Så länge, till den dagen han kommer tillbaka. Och vad vill du vara den dagen Jesus Kristus kommer tillbaka? Vad vill du vara upptagen med? Vad är på ditt hjärta när han kommer tillbaka? Visst kan vi ibland famla i livet efter Guds vilja. Visst blir vi märkta av livet, vi alla på olika sätt, och får törnar och smällar. Men mitt i allt detta har Gud lagt någonting i våra händer, och han vill också bära dig och mig. Han har lovat bära oss hela vägen, helt och hållet, också hel och hållen. Ge inte upp. Ge inte upp. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden inne får vi skörda om vi inte ger upp. Jag tror det finns en koppling också mellan vila och verksamhet som ett hjärtats slag. Första Korintierbrevet kapitel 15-58 säger: var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgäves. Precis som hjärtat så finns det ett hjärtslag, men det finns också en vila i hjärtat. Det finns en puls. Och det behöver vara ditt och mitt liv också. En puls. Av både arbete och vila. Gud skapade sabbaten för människan. Inte tvärtom. Vi behöver också vilan. Men han har också tänkt sig att vi ska få göra någonting, få vara del av någonting. Få dela med oss. Ingen kan ha alla uppdrag, men alla kan ha ett uppdrag. Jag tror det finns en överlåtelse Herren. Ett livslångt överlåtelse att få vara med och tjäna honom. Men visst kan det finnas tider och perioder av sjukdom, av utbrändhet, som tar mycket energi, då man behöver komma och få vila. Det finns olika tider och säsonger. Det finns olika tillfällen. Det finns de som kommer överlyckliga till kyrkan. Det finns de som kommer och knappt kan se någon annan människa i ögonen förrän det brister av tårar. Jag tror vi både behöver ha livet och engagemanget. Vilan och få vara del av Guds stora verk. Gud från början skapade människan, och det är i första Mosebok att han la en uppgift för människan att förvalta jorden, dess skapelse. Det finns någonting att förvalta. För hälsan är det bra att få röra på sig, och också för den andliga hälsan är det bra att få röra på sig. Det är inte bra att sitta still för länge, utan vi behöver utmanas och gå vidare. Det finns en puls. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så vilka är vi till för? Och vad är vi till för? Paulus möter vi apostlarna kapitel 26 och 19. Och då står han inför Agrippa. Paulus står inför många olika människor, hade olika tal. Han står han inför kungen Agrippa. Kapitel 26 och 19 står så här: därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, utan jag hade predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judén, och sedan ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelse. Paulus hade förstått att det är Jesus Kristus som frälser, men vi är frälsningens budbärare. Här hamnar han i ett försvarstal, men försvarstalet går vidare till att förkunna evangeliumet för kungen och människorna som sitter där. Att han hade ett uppdrag att öppna ögonen för evangeliumet. Det finns ett syfte från Guds sida. Det finns ett syfte med ditt och mitt liv, med församlingen. Och ibland så kan det finnas ibland spänningar och frustration. Jag kan bli frustrerad, du kanske också blir frustrerad ibland på saker i församlingen. För vi är människor. Men i allt det, om vi skulle få vara riktade på det som ligger på Guds hjärta, Guds syfte, fokus för våra liv, vidare ut med budskapet, så tror jag det skulle föra oss tillsammans, hålla oss rätt. När jag läser Nya Testamentet om vilka bönämnen de bad, har du tänkt på det? Vad var det de bad i församlingarna? Vad var det Guds folk bad? Har du tänkt på vad det handlar om? Handlar om, ge mig detta och detta, jag behöver det här. Eller vad var det de bad om? Nej, de bad om ordets framgång. De bad om öppna dörrar för evangeliet. De bad att det skulle finnas arbetare till skörden. Matteus 9, att be därför skörden så här, att han sände ut arbetare till skörden. Vad var fokus? Var det oss? Eller var det andra? Pressade av situationen, pressade av en kyrka som var under press, så är fokuset andra. Det handlar om frälsning. Jesus kom inte i första hand för att motivera eller inspirera oss. Han kom inte för att undervisa med en kristen livsstil. Jesus, han kom för att frälsa människor. Och Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är en angelägenhet från himmelen. Visst tror att Gud kan hjälpa oss med materiella saker. Visst tror att Gud kan lösa problem när vi ber. Men hans huvudinriktning handlar om frälsning till människor. Och då tror jag det är klokt som församlingen att också vara inriktade på samma sak som dess ägare. För den här församlingen, som församling är det Jesus Kristus församling, eller hur? Och vad han som ägare vill att den här församlingen ska vara riktad mot. Om församlingen då lever ut en passion för sin stad eller ett område, för människor som bor här runt omkring, då tror jag också att det blir något positivt inåt i församlingen. För när jag läser hur församlingen var från början, verkar vara det som är den goda saken att få leva utåt, så är det något som händer inåt. En glädje fyller dem. Förtryckta av romarriket och allt som hände där, förtryckta av så mycket av samhället, så är det en frimodig kyrka. En kyrka som går längre. Sträcker sig vidare till människor. Pressade av livet. Men någonting större öppnas över deras liv. Församlingen finns för omgivningen. Församlingen är viktig för sin kommun. Du kanske inte tänker på det så att det här skulle vara så viktigt. Men församlingen är viktig. Och om man tänker på det utifrån Guds perspektiv, så är församlingen och frälsningen, och därigenom att församlingen kan få ta del, så är det bland det viktigaste delen i samhället. Så Jesus frälser, men vi är frälsningens budbärare. Så låt oss tjäna och göra gott och vara uthålliga att berätta om honom, och att församlingen fokuserar på rätt saker, på det som ligger på Guds hjärta. För det Jesus kom för människors frälsning. Och låt oss be, precis som de bad den första församlingen, att Gud skulle öppna dörrar för evangeliet. Öppna vägar för den tid som ligger framför och vidare. Att få be för att Guds hjärta skulle få påverka och prägla dig och mig, som är Guds församling, som är del av Arken Värnamo. För det Gud vill göra i en tid som ligger framför. Jesus, vi tackar dig, Herre. Och vi ber att vi som församling skulle vara präglade, riktade på det som du ser, för det som du har kallat församlingen till, Herre. Att vi inte ger upp, Herre, utan får fortsätta. Halleluja. Vi tackar dig, Gud, för hjärta för Värnamo, Herre. Människors frälsning, Herre. Tackar för kraften i bönen, Herre. Tack att du kan öppna nya dörrar. Tack för de människorna vi möter, Herre. Och vi ber för det som ligger framför denna hösten också, Herre. Tack för människors frälsning. Halleluja. Så är det ett ord som har ringt till mig hela tiden inför den här förberedelsepredikan. Och det är att ge inte upp. 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 Det är någonting som får oss ibland att ge upp. Har du tänkt på dig själv att det blir en sån här att man vill ge upp? Men ge inte upp. Du som kämpar med tron, ge inte upp. Du som kämpar med din gåva att vara i funktion, ge inte upp. Du som kämpar med församlingen, ge inte upp församlingen. Du som väntar på bönesvar, ge inte upp. Du som är trött och kanske märkt av livet, ge inte upp. Kom till Jesus. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk, säger Jesus. I hjärtat, då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Denna dagen kan du få möta hans kärlek. Hans helande kraft. Du kan få fyllas på nytt av den helige ande. Så du kan vara uthållig i tjänst. Du kan få komma till honom. Så ge inte upp, kära församling. Ge inte upp. Ge inte upp. Ge inte upp. För när tiden är inne, då får vi skörda. Halleluja, vi tackar dig, Herre, att du möter oss var och en, Herre. Herre, vi behöver dig, Herre. Vi behöver dig med allt om vi är, med de brister, om Gud ska vanka och det som finns och repor i våra liv, Herre. Vi behöver din närvaro. Vi behöver din styrka. Vi behöver att du fyller oss. Du möter oss var och en, Herre. Halleluja, vi tackar dig för den här församlingen, Herre. Vi prisar dig, Herre, att du fyller oss på nytt igen. Att du är framåtsyftande. Tack att du leder oss vidare, Herre. Tack, Herre. Vi prisar dig, Gud. Vi ärar dig. Vi lovar dig. Vi tillber dig. Halleluja. Tack, kära Jesus.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.